Hej, det här är Kass och Krass med mig, Cassandra Alm, och dig, Ida Krasse.
Ja, vi har kommit till avsnitt 3 efter ett litet uppehåll.
Mm. För att jag har varit bortrest i Indien.
Jajamän. Hur har du haft det?
Bra, jävligt bra.
Mm. Jag vet, jag har sett bilder.
Mm. Hur har du haft det hemma?
Kallt och lite... Ja, jo, helt okej.
Mm.
Ja, men som sagt, Indien hade inte sett fel.
Nej.
Det är onsdag idag och sista dagen på Justin Biebers anstormning av Stockholm.
Ja. Tror vi, i alla fall.
Jo.
Eller i alla fall är han som person är det sista dagen.
Precis, ja. Men vi räknar med att behöva dras med honom ett bra tag till.
Mm. Om inte annat så på alla inköpta t-shirtar och väskor.
Löpsedlar och tydligt. Det är faktiskt helt sjukt. Har du någon relation till Justin Bieber?
Egentligen inte. Jag vet en låt, Baby Baby.
Som jag döpt den till.
Den är inte så. Den kom, jag har jobbat på ett korttidsboende och de var lite smått kära i Justin Bieber. Men annars, jag trodde han började när han var 12, men så var det kanske inte.
Han var inte riktigt så.
Snarare så här var det. Häromdagen blev jag väldigt förvånad när man också sa att han var 19.
Ja.
För jag tänkte att han var kanske 13, 14. så. Men jag vet att det finns en som heter så. Och som väldigt många tycker om.
Ja, precis. Mm. Du var ju till och med...
Jag råkade i någon situation. Gå förbi Grand Hotel när alltså jag antar att han var på väg ut.
Mm.
För det var väldigt många barn och ungdomar där. Och äldre faktiskt.
Mm.
Men mest barn och ungdomar. Och mest tjejer, men lite killar också. I väntan på honom.
Mm.
Men vi missade honom. Vi stannade i ungefär 10 minuter. Men sen kändes det, nu får jag vara nog.
Ni fick inte se någon råna luva eller?
Nej, ingenting sånt. Sen när vi gick förbi och sen så ju någon timme senare gick vi tillbaks. Och då tror jag att de stod kvar.
Ja.
Så... Ja.
Tror du att de har ockuperat det där stället?
Ja.
Ja, det är lite intressant det här fenomenet. Har du någonsin haft någon sån idol?
Alltså, inte så där, inte så att jag har blivit helt galen. Jag var Ace of Base var mina första idoler och jag träffade faktiskt Jenny Berggren som är sångerskan, den mörkhåriga sångerskan som jag då såklart alltid var så.
Ja.
När jag var kanske 17, 18, 19.
Mm.
För att då visade det sig att hon... Min kompis, kan man väl säga, hans bror, gift med henne.
Ja.
Så då träffade jag henne i kyrkan och då blev det. Alltså vid väldigt få tillfällen.
Mm.
Det, någon gång när jag såg Jonas Karlsson, skådespelaren, på en buss så blev jag tyst och började stirra. Så de jag var med skämdes lite för. Men det är de enda gångerna. Och då kände jag att jag bara ville berätta hur mycket jag älskade henne när jag var liten.
Mm.
Men sen när jag var jätte... stort fan av Hanson.
Det kan jag se under på.
Ja, jag antar att det kommer till det. Men och Spice Girls. Men jag har aldrig varit riktigt sådär. Men jag har haft väldigt mycket andra intressen. Jag skyller på det. Berätta om dina.
Ja, nej, men jag... inte heller. Jag var nog lite för liten. Jag var jätte stort Hanson-fan. Hela mitt rum var tapetserat. Mm. Med planscher och dylikt. Och jag var ju då... mer min kär Taylor Hanson då, mittenbrorsan.
Mm.
men som sagt, jag tror jag var 10 när de slog igenom och så då, sen så gick den eran över och sen så, ja men som sagt, så spelade handboll mycket och sen mycket tid gick åt och sånt. Vi pratade, eller man kan ju tänka sig att det är den väldiga idoldyrkan. Att man kanske söker någon form av gemenskap.
Mm, exakt.
I det. Att det blir som ett intresse.
Precis. För det, när jag var där då utanför Grand Hotel så ser man verkligen ett stort gäng. De var inte så jättemånga. Jag var inte där den värsta dagen.
I måndags, tror jag. Eller söndags.
Precis, för jag var där igår.
Mm.
Och det var ändå sådär. Jag kan inte uppskatta, men det var många liksom. Mm. Och, men då så hela gänget och sådär. Så någon som tjej där som bara klättrar upp på någon liten, vid någon liten, ja, hon stod på någonting, jag vet inte vad det var. Och ja, men något sånt där. Och bara, okej allihopa, nu ropar vi Justin, Justin på tre. 1, 2, 3. Justin!
Ja. Alltså, det är ingen konkurrens där.
Utan alla bara möts.
De är liksom på, ja, team Justin.
Ja, ja, så jävla härligt.
Ja, klockrent. Ja. Ja, men det, ja, det är ett galet fenomen. Och det, men det som är sjukt tycker jag med det här är att visst, det är ett galet fenomen, men det är inte ett nytt fenomen.
Nej.
Och ändå så har det varit löpsedlar efter löpsedlar, bilagor.
Precis, en hel bilaga, yes, en hel bilaga. Och i den andra kvällstidningen så kunde man få en plansch, liksom, i en kvällstidning.
Det är som okej tillbaka.
Ja, ja.
Ja, det är ju rätt intressant att hur mycket man mjölkar ur det här.
Exakt.
Och hur tröttsamt det kan vara.
Och i allt, det är inte bara att kvällstidningar skriver om det, är inte förvånande.
Nej.
Egentligen alls.
Nej, för de säljer ju såklart på det.
Men precis, men det är ju i alla typer av medier, överallt.
Ja, det är lustigt, alltså, som det som, inte
är och att han är, det är ändå så här, inte bara Justin Bieber, men ändå bara Justin Bieber. Det är inte, det är inte någon liksom, men då hade det aldrig blivit som, men det, han är så ny liksom. Och att det ändå kan vara en sån, att alla hakar på, att vi väljer att säga det liksom i, på klockan 10 nyheterna på fyran liksom, att det, ja, alltså man lyssnar ju.
Han kanske 90-talisternas motsvarighet till Göteborgs Bruce Springsteen.
Ja, men eller
hur?
Exakt.
Ja, det är helt galet. Men som sagt, vi firar lite smått att det är över,
ja,
nu.
Ja, tror vi.
Hoppas. Vi har läst en bok.
Som heter I trygghetsnarkomanernas land.
Och tagline är Sverige och det nationella paniksyndromet. Den är skriven av David Eberhard, en doktor, överläkare, typ psykolog.
Någon typ av psykolog, ja. Psykiatrier eller någonting sånt.
Vi har varsin pocket, de ser väldigt olika ut. Vill du beskriva?
Kan vi börja med att säga att den är rosa.
Ja, det är
men
båda.
Där slutar det. Vi är lite så här skavd i hörnorna. Den har varit lite ihoprullad. När jag öppnade nu då, så följde ut lite sand ur den. Och det är lite en servett på insidan. Ja. Den har varit med om en del, kan man säga.
Den har varit på stränder i Indien helt enkelt. Min ser välvårdad, kall. Den här har utsatts för bussresor och tunnelbanor i ett vårkallt Stockholm.
Ungefär som du och jag. Ren och fräsch.
Men hur som helst, varför har vi läst den här boken?
Ja, det undrar jag också. Nej. Jag får klippa.
Hur som helst. Vi har valt att läsa den här boken av flera skäl. Vi har blivit rekommenderade den av vissa. Och vi blev liksom nyfikna på den. För att den är inte helt ny, det kan vi säga. Den är från 2007.
Men och så här, att man bara börjar tänka mer på, av olika anledningar, börjar tänka mer på att man är så, lever i ett system på något vis som är förutbestämt, och att man är så här galen efter trygghet samtidigt som man inte riktigt vill ha det. Men att man söker trygghet utan att man vill det alltid. Man har blivit en trygghetsnarkoman helt enkelt.
Det kan man kanske... Lär. Ja, precis. Ofrivilligt så kanske man kan försöka... Det kan jag skriva under på. I den här boken så driver han... Han fick en del kritik, har man förstått, av boken. För att han framstår som rätt högerviden och så här... kritiserar välfärdssamhället, ja, och
folkhemmet,
ja.
Och försöker typ dementera det på första sidorna, men jag tycker att det gör han där ända tills man öppnar och läser en bit till, så
Den är, han känns väldigt så liberal. Varför ska jag behöva ha säkerhetsbälte på mig om jag inte vill det? Eller att alla ska ta sitt eget ansvar.
Exakt. Att alla har samma lika chans typ.
Ja. Så på, på ett sånt sätt så kan man ju bli rätt irriterad när man läser den här boken.
Mm, mm.
Men vi ska inte recensera den eller så, utan han har vissa poänger som den väcker tankar.
Mm, verkligen. Det är många olika saker i den, men det som jag känner att oj, nu var det ett djur i min bok.
Från Indien.
Ja, säkert. Verkligen. Ett litet rött djur.
Välkommen hit.
Usch, det går innan. Nej, men att man, för han pratar om, så här har jag tolkat det, men det var ett tag när jag läste boken, jag kanske helt har ändrat om det. Men att vi liksom växer upp i de här trygghet, vi lär oss på något vis att allt går att kontrollera. Vi nu kanske har förändrats ännu mer sen vi var små, men att man har ändå vuxit upp inom en skyddad verkstad liksom. Ja. Och att sen när man då helt plötsligt släpps ut i världen från skolan och sådär och måste ta eget ansvar, så och man inser att, men gud, det går inte att kontrollera allting.
Mm.
Då får man, och det insåg man, med vissa saker insåg man det även när man var yngre, men det blev ännu tydligare nu och för några år sedan. Och sen man gick i gymnasiet ungefär. Att det går inte att ha kontroll över allt, och då blir det panik istället för kontroll.
Ja, precis. Jag tycker man kan dra en koppling till, även om det var, vi är även uppvuxna, vi föddes sent 80-tal och uppvuxna i det här trygghetssamhället.
Mm.
Men om man jämför med idag och tekniken som finns, så vi hade inte mobiltelefoner förrän kanske i högstadiet.
Mm.
Och jag var ju uppvuxen på ett ställe som heter Älta, där det fanns ett antal sjöar några kilometer hemifrån. Och som jag minns det, så från att jag var kanske 7-8, så på sommarloven då cyklade vi iväg ett gäng kompisar liksom 2-3 kilometer bort till en sjö, och måste sagt, mina föräldrar kunde inte nå mig där. De visste väl typ vart vi var. Mm. Men man var ändå rätt fri. Och
var man fick en tid snarare.
Ja, precis. Att hålla sig till. Mm. Och samma sak på kvällar. Liksom, var man ute och lekte. Och sen så, min mamma hade liksom en busvissling.
Mm.
Som,
får
höra. Jag kan den inte. Wii, så lät det. När hon busvissade, då visste man att så här, fan, nu var det dags att komma hem. Ja. Och då skulle man komma hem fort som fan, hon kunde bli arg. Och det var ju så man kommunicerade.
Ja.
Det känns som att all teknik vi får
gör oss ännu mer paranoida eller ännu mer rädda.
Ja, men jag kan inte, eller, nu är ju inte vi småbarnsföräldrar och kanske inte umgås jättemycket med småbarnsföräldrar. Så man är inte så inne i hur de beter sig då. Men man har en känsla av att,
men precis,
bli räddare.
Exakt. Men då bara det här att det finns, att barnen kan ha en, eller att föräldrarna har någon typ av GPS.
Mm.
Så att man ser i, de kan gå in i sin telefon och kolla exakt vart sina barn är.
Mm.
Det är ju, på ett sätt kan man ju tycka att det är jättebra, men det är ju, det blir ju, bieffekten blir ju att de blir överbeskyddade.
Ja.
Och vad det kommer innebära, det vet jag inte. Men man tänker så här, att man kanske, för det man lärde sig lite när man bara fick vara iväg som man ville, och man skulle vara hemma en tid och så där, det var ju, då fick man ju mer av en tillit på sig själv. Mm. Liksom.
Ja, ett eget ansvar. Ja. Mm. Och
testa och gränser liksom, på ett sätt. Som inte var så jävla farligt, utan
men framförallt det tror jag. För jag kan tänka mig så här, att
nu testar man något på annat sätt.
Men om vårt samhälle, jag tror inte att vårt samhälle har blivit, vare sig, men när det kommer till faror som kan ske för ett barn, med sig en 6 eller 7-åring som är ute och leker, så tror jag att bilden ser ungefär likadan ut för 20 år sedan
ja,
och faktiskt idag. Men att man nu det blir inte mindre farligt av att man skrämmer upp folk. Det är lite samma sak som jag kan känna det ibland med när man går hem själv på kvällen nu. Mm. Att det kanske är en fånig parallell att dra, men visst, det är farligt att gå hem själv, jag är tjej, det är mörkt och så här, man ska undvika vissa platser och så, det är han lite inne på.
Mm.
Men någonstans så kan jag kan bli så jävla trött på det.
Mm.
Att jag blir så här, nej, jag tänker fan inte vara det.
Nej.
För att man kan bli så begränsad i sitt liv att gå omkring och vara rädd över allt och så här, ska jag vara rädd i min hemstad och bli begränsad.
Mm.
Så vilken stöld det är på livskvalitet.
Oh, gud, ja. Och det är ju han i och för sig väldigt mycket inne på. Att,
ja, typ, absolut.
Han avslutar ju med något så här, några olika punkter.
Ja.
Och som är... det är farligt att leva, men om man undviker allt kan man lika gärna vara död.
Ja, ja,
men det är sin yttersta punkt, men det är ju lite...
Men det är lite så.
Ja. Mm.
Och för det har jag också tänkt på lite med kost.
Mm.
För det, jag undrar om han var inne på det. För jag såg en dokumentär nyligen om sockret, farliga saker.
Ja, det såg jag säga.
Och man blir lite så här med kosten och gud, vi ska inte äta pasta, vi ska inte äta bröd, vi ska inte äta socker, nu ska vi inte äta kolhydrater, vi ska inte äta alltså, och man blir så här, hur fan har folk överlevt?
Mm.
Förut. Och sen, på ett sätt, okej, vi är ett mer stillasittande folk, vi har kanske fetare mat i år. Men hur har folk överlevt tidigare?
Ja. Och hur överlever man i andra länder där det inte är lika, ja, det är ju för att vi sitter still så mycket för sig, men och även det här med tekniken, att så här, på något vis så tänker man ju då att världen ska ha blivit farligare för barn och för alla, för att vi nu kan kontrollera, det behövs mer teknik. Så det är ju så här, det finns andra krafter bakom det. Det handlar om att sälja saker och så tror vi att världen, det är klart det är en mer global värld nu, så det kanske finns. Men det är ju inte, det är inte mer hot och springa runt på gatan i Vänersborg där jag kommer ifrån.
Nej. Han har vissa sådana poäng. Och som en annan sak som också den väcker igen är ju också att man, det här med trygghet, vi är som sagt journalister, båda två, och inne i en bransch som inte är den tryggaste.
Nej.
Vilket vi har valt själva.
Exakt.
Vi är mellan 20 och 30 och bor i Stockholm. Där bostadsmarknaden för många den är väldigt skev.
Mm.
Och, så här, och den ångesten som det ger. Att vi, ingen av oss har fast jobb. Och det här kan man också se den här trygghetsmanin, eller vad man ska kalla det, att det skapar väldigt mycket ångest. Fast när vi för två
precis. Nej.
Men vi två lever ett ganska drägligt liv, får man säga.
Ja, absolut. Och ändå har man, för det blir som en förväntning.
Mm.
Alltså trygghet, det är inte bara, för tryggheten blir någonting självklart som vi
ett ideal.
Ja, precis. Och att det är det som är, det är det som samhället vill att vi ska uppnå.
Mm.
För då är vi en i ordningen liksom.
Och då kan vi få bolån.
Ja, precis. Så tjäna bankerna lite. Men när det inte blir så då, när man inte har det så, då är det ju som ett typ, något typ av misslyckande, trots att man har valt det själv.
Precis, att ett förväntat, alltså då förväntas man må dåligt eller sträva efter att målet med att vara i den här branschen är att få ett fast jobb, ett tryggt jobb.
Mm.
Men som sagt, hade målet med ens liv varit att få ett fast jobb,
då hade man ju pluggat till något annat.
Ja.
Så
det blir också, samtidigt så ska jag, alltså, verkligen, jag är verkligen för att det ska bli mycket, missförstå mig inte, men jag vill verkligen att det ska bli, det är en helt skev bransch och LAS funkar inte för fem öre, men när det väl funkar som det ska, och, eller funkar som det gör just nu, Och det ska vi bestrida i det, liksom, så mycket vi kan. Men medan det gör det så är det så oerhört destruktivt.
Mm.
Att dessutom liksom låta sig brytas ner eller...
Precis, för man lägger, istället så lägger man det på sig själv då, att det blir som ett personligt misslyckande. Precis. Snarare än att det här är typ en situation som känns ganska hopplös.
Mm.
Och jag väljer den. Mm. Och trots det så ser man det som ett misslyckande. Det är säkert många som känner likadant med bostad, att man har ingenstans att bo. Mm. Och det, ja, och för, jag tycker ju framförallt med jobb och så karriär.
Mm.
Snarare än att bara se till situationen där. Exakt, jag har sagt det en gång. Men att,
ja, men och också det här att ett fast jobb, förutom som sagt, nu har inte vi barn eller det, man kan ju vara en annan,
inga bostadslån.
Nej, inga bostadslån och så, peppar. Men så man är i en situation som inte kräver den tryggheten.
Mm.
Och då kan jag också vara så här, absolut, skulle jag bli erbjuden mitt drömjobb och en fast tjänst,
mm,
så skulle jag tacka ja utan att blinka.
Mm.
Men samtidigt, det finns ju inget, så länge man inte är i nöd, liksom, att det är ett väldigt stort behov, mm, att ha en jättetrygg inkomst och så då kanske en fast tjänst på fel ställe snarare skulle ge ångest, för, mm, att det skulle vara så svårt att inte tacka ja.
Precis. För då är man ju inte längre, då har man ju inte, då gör man ju inte det man vill. Och det är ju, när man väljer en sån här karriär så gör man ju det aldrig med syftet att jag ska få ett fast jobb och tjäna mycket pengar. Det finns ingen som kan välja den här branschen med det syftet. Och om man då sen helt plötsligt strävar efter det, det är där det krockar.
Ja,
det krockar. Att plötsligt när man är ute i verkligheten så är det som att det är det man ska sträva efter.
Ja.
Men det var ju inte där. Alltså då hade vi ju, som vi sa innan, då hade jag valt att bli någon. Då hade
utvecklare
jag
valt att bli
någonting. Ingenjör, ja men precis. Ja. Jag skulle aldrig bli ingenjör. Men jag hade inte klart det. Men någonting, något tryggare.
Ja.
Ja.
Ja, men helt klart. Ja. Och det tycker jag, det kan man också säga att där är... Eller det här kanske inte han skriver rätt ut, men det är en sån tanke som den här boken väcker. Och att man faktiskt får påminna sig om det för att inte gräva ner sig.
Mm. Mm. Och på något vis tycker jag, även om alltså, som vi sa, det är ingen recension av boken, men den kanske inte var så rätt spännande.
Och den var rätt dåligt
långa bitar. Ja, den var väldigt ospännande. Mm. Men jag tycker ändå den är lite peppande på något vis ändå. För att jag kan verkligen känna att jag har fastnat i att jag har blivit en ofrivillig trygghetsnarkoman. För att man liksom vill leva på ett så här, ha massa olika projekt och leva som man, men som vi sa, att det där man utbildar sig till journalist för att man vill, eller man gör ju inte det för att man vill ha ett tryggt och utstakat liv liksom. Nej. I förhand.
Nej.
Men ändå har det blivit så här att jag ser om en 10 år, gud jag kan ha panik nu, vad gör jag om 10 år, kommer jag inte ha det där jobbet, och gud panik, och så. Det går ju inte. Det är ju ett tecken på att jag har blivit lurad liksom.
Ja, men precis. Mm.
Och då är det lite inspirerat att läsa en sån här bok, skulle jag säga. För måste man ifrågasätta sitt eget sätt att tänka ibland. Ja.
Tycker du man ska läsa den då?
Jo, men det tycker jag. Den är, som jag sa, den är lite peppande och ganska tankeväckande. Speciellt om man inte har tänkt så mycket på sånt här.
Nej.
Jag hade inte gjort det för så jättemånga år sedan. Sen så kanske den är inte så superkul hela tiden, men den är intressant.
Absolut. Mm. Men som sagt, man kanske kan läsa lite skönlitterärt och läsa ett kapitel i den här. Exakt. Och sen man behöver verkligen inte plöja den.
Nej.
Så.
Nej.
För då är det svårt.
Ja, det är svårt.
Trögt kan man säga.
Ja, då krävs det 4 veckor in del på standen utan någon annan svensk
bok. Undrar dig.
Precis.
Men ja, det här var det tredje avsnittet av Kass och Krass.
Mm.
Vi kommer försöka vara lite mer frekventa i framtiden.
Absolut.
Nu när vi är klara.
Kommer vi tillbaka.
Ja. Den fina jingeln som ni hör är det vår kompis Puppe som har gjort.
Mm.
Tack för idag.
Tack. Hej då.
Hej då.